Hej, jag heter Alexandra Pascalido och ni lyssnar på P1 Debatt, Sveriges mest omdebatterade debattprogram. Programmet som skapar debatt. Och du kan vara med på Twitter, Facebook, Instagram eller på vår hemsida. Och glöm inte hashtaggen P1 Debatt. Dagens rubrik är hur mycket ojämställdhet tål Sverige? Vi fokuserar på arbetslivet, på löner, pensioner, föräldraskap, sjukskrivningar, ohälsa, makt och vanmakt, representation. Allt detta ska vi hinna prata om idag. Men innan jag välkomnar våra gäster så skulle jag vilja förmedla någonting. Med anledning av den dramatiska händelseutvecklingen i Ukraina och de ryska trupper som intagit Krimhalvön sänder Studio 1 ett extrainsatt program från klockan 18.00 här i P1. Ni får bland annat höra om vad som sägs på NATO-krismötet som hålls just nu i Bryssel och förstås mer om läget i Ukraina där militären under dagen satts i beredskap. Studio 1 sänder alltså extra klockan 18.00 till 18.35 här i P1. Och nu dags för vårt ämne här i P1-debatt. Enligt Nationalencyklopedin är jämställdhet att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. En av feminismens förgrundsgestalter sedan tidigt 70-tal är Ebba Witt-Brattström. Och jag skulle vilja höra din definition av jämställdhet idag.
Jag kan bara säga att jag ansluter mig till den definitionen, men jag tycker att vi ska ha lika tyngdpunkt på rättigheter och skyldigheter, så att jag efterlyser ett större aktörsperspektiv kan man säga, i synnerhet för män som idag inte riktigt tror att de också är ansvariga för jämställdhet, för att vi överhuvudtaget ska uppnå det här tillståndet av jämställdhet. Det kan inte vi göra bara genom att skyffla ansvaret på kvinnorna och på flickorna.
Vilket tycker du är jämställdhetens akuta problem idag?
Det finns en rad akuta problem, till exempel att en majoritet av kvinnorna lever i livslång, så de kan se fram emot livslång ojämställdhet, och en del har redan hamnat där, nämligen de som är pensionärer. Vi vet ju att det är alldeles förskräckligt. Jag läste en PRO-undersökning. Det skiljer bland deras medlemmar 5 000 kronor mellan mäns och kvinnors pensioner. Och vi vet också av garantipensionärerna, som väl är någonting som 38% av alla, så är 80% kvinnor. Och det här är kvinnor som har yrkesarbetat sina liv. De tillhör ju de kullar så att säga, som kom ut på 70-talet när det här hände. När det gick från sig på 60-talet 30% yrkesarbetande, och sen på 70-talet från 60 till nästan 80%. Så där jättesnabbt, då gick de ut. De födde barn, de tog hand om barnen, de dubbelarbetade, tog huvudansvaret, arbetade i de väldigt viktiga yrken som är fullständigt grundläggande för att samhället ska kunna fungera, får en usel kvinnolön, och sen så får de ett bevis här på tack och adjö vad ni var värda. Ni var inte värda särskilt mycket, strax över 10 000. Ut i handen får du kanske 6. Och det ska du leva på.
Och apropå kvinnolöner så har vi Mira Skundrich här. Du är undersköterska på ett demensboende. Vad känner du i månaden?
Jag känner cirka 25,4 plus OB. Alltså obekväm arbetstid. Det innebär kvällar och helger och högtidsdagarna.
Och hur mycket känner du, Ebba Witt-Brattström?
Jag tjänar 6 000 euro, för jag arbetar ju i Finland.
Jaha, okej. Jag tänker, Mira Skundrich, hur ser en arbetsdag ut för dig?
Oj, den kan se olika ut. Om jag ska börja klockan 7 på morgonen, då gäller det att ta upp mina damer och herrar, alltså som jag har, eller kunder eller boende som vi har. Och sen ska de få frukost, de ska duschas, de ska få hjälp med maten, de ska ha egna aktiviteter, vi ska ha aktiviteter som vi har på avdelningen. De ska få lunch, de ska kanske åka iväg om de har uttryckt sig det. De ska få mellanmål, de ska få kaffe, de ska åka iväg, de ska få middag, de ska lägga sig.
Du säger att de ska få allt detta gör ju du.
För det mesta. De som klarar själva, då hjälper jag till, alltså som stöd. Mm. Annars är det vi då, teamet, som hjälper till. Mm. Att de ska få allt detta. Och emellanåt så ska jag vara dottern. Emellanåt ska jag vara väninnan. Emellanåt ska jag vara hustrun. Alltså jag har olika mantlar under en 12-timmars arbetspass. Ja, och i detta arbete måste man ge sig in till 100%. Alltså, du måste förstå de här gamla människor, hur de känner och hur de skulle alltså vilja ha. Mm. För man måste gå ifrån sig själv. Mm. Och det är nämligen så att det är precis det vi gör. Och därför behöver vi fler händer för att åstadkomma detta i äldrevården. Mm.
Du jobbar nätter, det är tungt arbete. Sen kommer du hem till dina 4 barn.
Ja.
Hur orkar du?
Ja, hur orkar man? Man orkar för att man tycker om sitt arbete. Man tycker om för att man orkar sitt arbete. Och det är alltså både på jobbet och sen hemma är jag mamma och hustrun och jag är väninna till mina väninnor och mina kompisar, dottern och ja.
Vad tycker du om lönen du tjänar för det arbete du gör?
Lönen är för liten, absolut. Om det skulle vi, för det krävs väldigt mycket från oss. Och därför borde liksom politikerna se det på ett annat sätt. De lovar alltså för mycket. Mm. Och de förstår allt, men ändå det syns inte mycket i plånboken.
Så vad gör du åt detta?
Jag försöker kämpa på mitt sätt, alltså på arbetsplatsen, på det sättet att vi måste se till hur vi jobbar, vad är det vi gör, påpeka saker och ting, bjuda in lokala politiker på det sättet. Och sen är jag aktiv själv i min fackförening som är kommunal.
Mm. Går det att förändra, tror du?
Väldigt sakta.
Väldigt sakta. Varför byter du inte jobb? Varför börjar du inte jobba i ett mansdominerat yrke?
Ja, visst kan man byta jobb, men det är inte allting bara att byta jobb. Utan man jobbar ju med sånt man tycker om. Jag skulle inte kunna trivas att jobba med massa papper.
Nej, för du Absolut. Jobbade också med barn innan. Du var ju inom barnomsorgen
innan. Jag var i barnomsorgen innan. Så det är... Man måste ju trivas med någonting också som man jobbar med. Jag skulle inte trivas på ett kontor med papper.
Mm. Eskil Wadensjö, du har ju ägnat ditt yrkesliv åt att forska kring detta med jämställdhet. Du är expert i regeringens delegation för jämställdhet i arbetslivet. Hur representativ är Mira Skundrich?
Jag tror att det är ett bra exempel och ett exempel som illustrerar vad som har hänt på arbetsmarknaden. Det har hänt betydande förändringar, som Ebba antydde då, från hemmafru-tiden. Och likadant från den tiden vi hade kvinnomaktutredningen som jag var med i, det är då för slutet av 80-talet. Men där finns stora skillnader fortfarande. Män är i större utsträckning sysselsatta än vad kvinnor är. Några procent extra. Män arbetar fler timmar i genomsnitt än vad kvinnorna gör. Kvinnor är i offentlig sektor, men illustration. Män är i privat sektor. Män är dubbelt så ofta egenföretagare än vad kvinnor är. Så att män och kvinnor är på olika delar av arbetsmarknaden. Och fortfarande då, man ser på hemarbetarna, man ser när man undersöker detta, de som arbetar heltid i hemmet, så är det nästan bara kvinnor. Så även om de inte är många, så är de ändå många gånger fler än vad männen är. Och ser vi på löner då, jämför över hela arbetsmarknaden, så ligger kvinnornas löner per timme, och nu ska vi veta också att de arbetar färre timmar, kvinnor än män, den ligger på ungefär 14% lägre. Och även om vi då liksom ser i samma sektor, i samma yrke, i samma utbildning, så finns det fortfarande en skillnad. Inte så stor. Mm. Så att mycket av skillnaden beror på att man är i olika delar av ekonomin. Men en 5-6% löneskillnad beror på att man har skillnader även när man är i samma yrke, samma sektor, samma ålder, samma utbildning.
Men det verkar liksom vara en enda ond cirkel. Jag tänker allting hänger ju liksom ihop. De här löneskillnaderna hänger ju faktiskt ihop med de här fattigpensionerna. Mm. Vet du vad du kommer få för pension, Mira?
Livrädd att se kuvertet.
Hälften, alltså, jag menar, hälften av alla lågavlönade kvinnor idag kommer inte att kunna leva på sina pensioner. Det vet vi redan.
Mm. Mm. Vi kan säga i den här utredningen då, Delegationen för jämställdhet i arbetslivet, så kommer vi med olika volymer. Och en volym som jag har redigerat tillsammans med en kollega handlar just om socialförsäkringarna, och en viktig del är om pensionerna. Och där har det skett en mycket långsam utveckling. Väldigt många fler kvinnor har ju garantipensionen, ingenting annat. Och en del har garantipension kombinerat med annat. Och vi ser det även när man gör prognoser framåt i tiden, så kommer den här skillnaden att bestå. Det kommer att bli värre på grund av att garantipensionen är prisindexerad. Den följer priserna medan andra pensioner följer inkomsterna. Inkomsterna går fortare än priserna.
Men Eskil Wadensjö, vad händer med att vi är världens mest jämställda land?
Det är vi kanske ändå, men det är en massa konkurrens på en låg nivå.
Ja. Jag tänker, är det här, du är ändå nationalekonom, är det här nationalekonomiskt försvarbart?
Man kan väl säga att det kanske inte är effektivt att man har så olika löner på olika delar av arbetsmarknaden, att man har den här typen av hinder, och inte heller att man har de här stora skillnaderna som man har på olika sätt. Det är inte bara här, utan det är skillnader i hushållen, skillnader på arbetsplatsen. Mm. Så att det är liksom många skillnader som har funnits under lång tid. Och de försvagas, de här skillnaderna. När man ser det över en längre tid så är de mindre, men de är fortfarande mycket stora.
Mm. Men jag tänkte, vad kostar egentligen könsdiskriminering?
Jag tror inte man kan sätta ett pris så. Utan det gör att man säger mindre, man säger effektivt samhälle eller så.
Okej, då vänder jag på frågan. Kan man tjäna pengar på jämställdhet?
Det kan man säkert göra, att man kan få arbetsplatser att fungera bättre om de är jämställda arbetsplatser. Och man kan komma till bättre yrken som man passar bättre om man inte har de här gränserna. Det gäller både för män och kvinnor.
Skulle det vara roligare på ditt jobb, Mira, om du hade fler killar?
Absolut, det skulle vara roligare att ha fler killar. Men oavsett det här att... Man trivs ju på arbetet, vi är jämställda och allt. Men när det kommer till lönerna, då tar det väldigt lång tid att hinna i kapp med manslöner. Och det kommer ta många år faktiskt. Det tror jag faktiskt många är medvetna om.
Jag tänkte, Erik Wedin, välkommen. Du kallar det för jämställdist. Vad är det för något?
Jämställdhet, det är alltså ett perspektiv där jag inte ser jämställdhet som en tävling i lidande mellan män och kvinnor. Utan jag försöker föra in ett till perspektiv. Här finns en väldigt stor ensidighet. Här har vi hört flera stycken personer rada upp reda eländet efter det andra. Mycket av det här handlar om hur man formar debatten. Vilken retorik man använder, exempelvis om vi pratar om företagsstyrelser. De rekryterar inte genomsnitt. När vi pratar genomsnitt mellan män och kvinnor, det kommer att säga oss ingenting om företagsstyrelser. Jag kan ta några siffror som jag har i huvudet. Jag kollade på några siffror som jag fick av en kille som hade gått civilmaskiningenjör, tror jag det heter. Han tittade på styrelsen i våra 30 största bolag. För vi pratar mycket nu om företagsstyrelser. Och 35% av alla som satt där, de kom från... ingenjörsutbildningarna. 45% det var typ handelsekonomer, och de sista 20% det är alla andra utbildningar. Så det är från väldigt smala områden som de flesta av de här personerna kommer. Och då tittade vi på hur såg könsfördelningen ut när det avgjordes vilka som sitter där. För de går ju inte direkt från examen upp i styrelser, det förstår alla. Och medelåldern då, det är kvinnorna är 5 år yngre än männen. Och det var 25% av de som sitter i de här styrelserna som är kvinnor. Hur kommer det sig? Undrar förmodligen alla. Jo, det beror på att de här styrelserna, de har inte rekryterat dagens styrelser, de rekryterar inte från 70-talets socialhögskola. Och andelen kvinnor när det här skedde på 70-talet, den var alltså bortåt cirka 15% på ingenjörsutbildningarna. Den var cirka 32% handelsekonomer. Och den största posten av alla, det var 40% på resten, jurister.
Vad vill du ha sagt med detta, Erik Wedin?
Att så ser inte skolan ut idag. Faktum är att om man tittar på den eftersläpning som finns mellan att vi går ut våra utbildningar och att vi hamnar på höga poster. Det är fullt möjligt att könsbalansen i styrelser redan är fixad. Det hänger på vad man gör sen när man går ut dem. Det är många fler kvinnor som går de här utbildningarna idag. Jag tittade nu på nya
60% av alla de som studerar på universitet och högre och högskolor är ju kvinnor. Men vi har inte riktigt, alltså vi talar inte ännu om styrelser och ledningsgrupper, utan jag tänkte först försöka förstå vad du tycker är problemet i dagens jämställdhetsdebatt. Vad är det du vänder dig emot?
Jag vänder mig mot något man kallar, vi kan kalla det feministiska perspektivet. Ett maktordningsperspektiv. Det betyder inte att jag vänder mig mot feministrörelsen, för den kan stå lite för var som helst. Men om man tittar på vetenskap, forskning och ska försöka analysera samhället, du får en självuppfyllande profetia när du väljer ut att gestalta en grupp på ett sätt och en annan grupp på ett annat sätt. Och det gör man inte som ett, det är inte resultatet av forskningen vi pratar om då, utan i samhällsforskning, den sker inte förutsättningslöst. Den sker med utgångslägen. Och med utgångsläget att kvinnor är förtryckta, så undersöker vi vad effekterna blir av det. Det här blir som ett kretslopp. Och då ser man inte de väldigt positiva förändringarna som sker från att man började med det här. Det här är inget nytt perspektiv.
Mm, det här är inget nytt. Ebba, vad vill du säga till Erik Wedin?
Jag tänkte faktiskt åberopa en alldeles pinfärsk utredning som heter Män och jämställdhet. Jag antar att du som jämställdist har läst på dig där.
Ja.
Det har du. Ja. Fan, vad fint. Vad säger du då om detta? För du tycks utgå ifrån att det är några slags, att den här ojämlikheten som vi diskuterar är några slags hotbilder som vi har hittat på. Men där till exempel så står det ju svart på vitt att män fortfarande underlåter att arbeta lika mycket i hemmet och dela på hushållsbördorna. Det är alltså fortfarande kvinnorna som per dygn gör 2 timmar mer än männen. Det är ju ett faktum. Men det allra värsta tycker jag är, apropå att jämställdheten skulle gå framåt, Eskil, det är att om man ser till barnets första levnadsår så är det bara 9% av fäderna som tar föräldraledigt, och då är vi nog verkligen i någon slags bottenliga, även om den är bättre bottenliga när det gäller jämställdhet. Mm.
Detta är fakta
från statens offentliga utredningar.
Erik Wedin, vad säger du?
Det här är fakta, men det är inte fakta att det handlar om konflikter i relationer som man kan lösa genom att diskutera problemfrågan i en självuppfyllande profetia. Det är också fakta att relationerna är inte jämställda från början, enligt professor Bo Rothstein. Han är professor i statsvetenskap. Han skrev om det här redan 2000. Mm. När vi bildar relationer, då är kvinnorna lite yngre.
Och inte nödvändigtvis.
I medel. Va? I genomsnitt så är det på folkbokföringen. Det finns en rapport som han har skrivit som heter Könsmaktsordningens grundbult, där han går igenom det här. Han har skrivit en ny, men jag kommer inte ihåg namnet.
Nej, det gör ingenting. Vi kan inte minnas alla utredningar som har gjorts i ämnet. Men jag tänker också så här, du har talat om att det finns en statsfeminism. Det är den sista frågan på en sekund, för att nu har vi flera som vill tala. Statsfeminism och att den är odemokratisk. Hur menar du då?
Demokrati, det innebär att man har flera olika perspektiv som kan stötas och blötas. Och det här finns inte om vi tittar på den här utredningen med en jämställdhet. Den är gjord helt och hållet i stort sett utifrån ett och samma perspektiv. Jag kan räkna upp hur många forskare som helst som sysslar med mansfrågor internationellt som inte finns med.
Men de kanske inte bor i Sverige?
Det gör inte Michael Kimmel heller, och han är refererad rätt många gånger.
Okej, så du menar att det är selektivt. Så statsfeminismen är partisk, menar du, att den är vadå? Vem är det som bedriver den här statsfeminismen?
Ja, det här är ju som sagt, det här är den dominanta beskrivningen som finns på universiteten. Det här är den beskrivning som kommer i media.
Det är alltså regeringen som är statsfeministisk?
Nej, regeringen, den rättar ju såklart efter det politiska klimatet. Politiker är ju tillsatta av folket, så det handlar ju om de trender som är populära.
Så är folket statsfeministiskt?
Det är populärt i alla fall bland folket.
Och om det då är populärt bland folket, vad är ditt problem?
Problemet är att det här är säkert det är inte en särskilt bra analys. Demokrati, det innebär politiskt att det är populariteten av partierna som avgör. Men i vetenskapen, där är ju faktiskt den verkliga bilden som stämmer.
I vetenskapen?
Mm. Precis.
Jag tänker, vi har ju en man här bredvid dig också, Martin Höjman, välkommen hit.
Tack.
Du är en man som är i minoritet i ett kvinnodominerat arbete. Du jobbar som?
Jag pluggar till sjuksköterska, pluggar klar i juni, har jobbat som barnskötare på förskola, i tidigare musikalartist och jobbat som danslärare.
Just
det får man väl säga.
Mycket tjejer har det varit, mycket tjejer.
Ja.
Hur behandlas och bemöts du i den världen?
Som man inom förskolevärlden kan man väl säga att du sätts på en piedestal, eftersom att vi lever i ett samhälle där vi lever med en norm där mannen är högst upp, så får du företräden inom förskolevärlden. Du ska ta de manliga attributen som att hamra bort is eller öppna skåp som är låsta. Jag pratade med min mamma som sa till mig att gud vad bra att du är här som man, för då kan du spela fotboll med min dotter. Och jag har alltid frågat mig om hon tyckte att hennes dotter skulle få spela fotboll, eftersom de kvinnliga förskollärarna inte kunde spela fotboll med barnen. Fotboll är då en manlig sak, den här mamma känns som. Och det samhället lever vi i där männen och de manliga attributen är norm. Och det är ju ett problem som jag får jobba mot när jag jobbar inom kvinnodominerade yrken. Omvårdnadsvetenskap som jag nu studerar är någonting som inte har lika hög status som medicinsk vetenskap. Därför blir jag, när jag kommer ut på mina praktiker, sedd som läkarstudent ibland av vissa läkare.
Du uppgraderas helt enkelt, du får en högre status.
Jag uppgraderas inte, jag felbedöms som läkare. Men just att vi inte ser omvårdnadsvetenskap som en viktig vetenskap, eller att den ses som mindre viktig än läkarvetenskapen eller den medicinska vetenskapen, skapar problem. Därför att omvårdnadsvetenskap förändrar och hjälper till ekonomiskt. Genom att vi lär oss att förebygga tryckskador till exempel, så kommer vi att gagna vården och samhället ekonomiskt.
Mm. Vad tänker du när du hör Erik Wedin som är jämställdist och talar?
Ja, tydligen är jag inte en del av folket, eftersom att jag inte håller med honom och resten av det svenska. Eller jag håller ju med hur det nu blir. Jag kanske är en del av folket helt enkelt. Jag är inte en del av dina åsikter i alla fall. Därför jag tror att vi måste se de problem som gör att kvinnor och kvinnodominerade yrken, där har vi sämre lön. Att 60% av alla kvinnor som får pension nu ligger under fattigdomsgränsen.
Så du är en man med kvinnolön?
Så skulle man kunna säga. Fast å andra sidan så kommer jag förmodligen att få en bättre lön än mina kvinnliga kollegor, eftersom att jag är man. Trots att det inte finns ett snopptillägg i kollektivavtalet, så är det så det fungerar i verkligheten.
Så vad gör du åt detta?
Just nu så jobbar jag som talesperson inom 24K-rörelsen för att få upp lönerna inom det här kvinnodominerade yrket. Mm. Där kan man ju fråga sig, är det rätt att jag står ut som en man inom ett kvinnodominerat yrke? Mm. Eftersom att egentligen borde det vara kvinnor som talar om det här. Det är det. Vi är två kvinnliga talespersoner och en man som är talesperson.
Och jag tänker också, tror att fler män i kvinnodominerade yrken skulle höja statusen och därmed lönen?
Det där är ju jäkligt intressant, för när jag mötte en sjuksköterska sa han, vad bra att du som man börjar jobba in som sjuksköterska, för då kommer våra löner att gå upp. Och det är ett feltänk, därför att det är möjligt att det är så just nu, men vi måste förändra synen på de klassiskt kvinnodominerade värdena. Alltså värden om omhändertagande, om att stötta människor där det kanske inte just nu genererar pengar. De måste få upp sin status, det är det som är det viktiga.
Erik Wedin, vad jobbar du med?
Jag jobbar med försäljning, marknadsföring. Jag är utbildad inom kommunikation. Mm. Men kan jag få göra en snabb replik här? Han pratar om kvinnoyrken. En av Sveriges största myndigheter är kriminalvården. Har den manslöner eller kvinnolöner?
Ja, Martin, vad säger du?
Jag har inga siffror på kriminalvården.
Eskil kanske har svar. Vad kan man säga om kriminalvården? Där finns det ju också människor som inte har särskilt bra löner och inte särskilt feta pensioner att vänta.
Nej, jag kan inte svara på exakt vad de har i kriminalvården. Så att, men offentlig sektor ligger ofta lågt jämfört med privat sektor. Så även om det är många män i vissa delar av offentlig sektor så är lönerna lägre än i privat sektor.
Ja. Jag tänkte... Hur, Martin, alltså, du har inte övervägt att du kanske skulle ha valt ett manligare jobb? Brandman till exempel?
Ja, det är ju också ett låglöneyrke. Men alltså, det här handlar
men låglöne, om... men de har väl ändå bättre löner än dessa klassiska kvinnoyrken?
Jag skulle säga att brandmän ligger på ungefär samma nivå. Men vad det här handlar om är att vi måste se en generell problematik i samhället. Vi måste se att kvinnor tjänar mindre. I den nya undersökningen från SCB så kommer det ut att 7% mindre tjänar kvinnor under en livstid. Mm. Det är tydliga tecken på att vi måste förändra det här. Vi har under 100 år jobbat med jämställdhet i Sverige. Snart firar vi 100-årsjubileum på rösträtten, det är fantastiskt. Och vi ska fortsätta med det här arbetet, inte för att vi är det mest jämställda landet i världen, utan för att vi ska fortsätta att visa världen att jämställdhet är någonting som vi ska respektera, för det handlar om medmänsklighet.
Mm. Jag tänker också, varsågoda. Tack så mycket, Martin. En ensamstående kurdisk mamma flydde till Sverige med 9 barn och Hidayet Terkan... Va? Nej, du är inte den ensamstående mamman. Du var ett av barnen, Hidayet. Och du kunde inte språket, du kunde inte kulturen, du kunde inte koderna. Du gick från en underjordisk gömd tillvaro till näringslivseliten. Idag är du superentreprenör. Du sitter i de här styrelserna som alla vill komma in i. Och du är förebild för både invandrare och kvinnor. Du har startat företag och så vidare. Hur tog du dig upp?
Alltså för mig var det fokus väldigt mycket. Och jag, i och med att pappa gick bort väldigt tidigt och mamma blev själv med oss. Hon var 32, äldsta barnet var 14, yngsta var fortfarande i magen. Kurdisk kvinna, analfabet i turkiska delarna av Turkiet. Vilket gjorde att vi fick väldigt mycket skinn på näsan. Och också någonstans att hennes sätt att fixa livet med oss gjorde ju också att varenda en av oss fick en jävla namn i sig någonstans. Så att vi hade ju en enorm förebild i mamma i hur man fixade det omöjliga.
Mm. Med den bakgrunden och ett mycket med rötter också, ett mycket mer patriarkalt samhälle. Mm. Hur ser du på den svenska jämställdhetsdebatten?
Alltså jag tycker att det kan vara väldigt, det är lite sådär, kan vi sluta någon gång debattera bara för debatterandets skull? Kan vi komma till kärnan?
Det kan man inte säga i det här programmet till dig, för det här är ett debattprogram.
Men ibland så blir det nästan att man vill stänga av till exempel. För någonstans när man diskuterar att, jag var i Sydafrika för första gången för sex år sedan faktiskt. Och då var det jättemånga vita som diskuterade i sina grupper på fester och så vidare. Och man var så förbannad på att nu skulle man kvotera in svarta bara för att det liksom, man har bestämt att de ska få jobb och så vidare. Men skulle det inte vara så att den som är mest kompetent och kvalificerad för jobbet ska få det? Och då kände jag bara så där att jag kunde dra direkt parallell till Sverige och känna att, men herregud, när har de här människorna kunnat få möjligheten att kunna kvalificera sig till de här jobben? Så att för mig var det så där att det var också den gången som jag svängde faktiskt från icke-kvotering till kvotering. För mig är det självklart. Kan vi bara se till att vi har, om det är 60% av högskolestuderande som är kvinnor, hur kommer det sig då att det inte speglar sig, att det blir bara färre och färre som kommer in i ledningarna och in i styrelserna? Och jag tycker inte heller alla gånger att det är styrelsefrågan som är det mest centrala egentligen, bara för att styrelse är all ära. Som sagt, jag sitter i några styrelser, man styr och så vidare, vad liksom hur på det stora hela det kan se ut, men det är i ledningarna, det är liksom i företagets arbete varje dag som man driver egentligen de här bolagen. Och det är det som man måste tänka på, att glöm styrelsen ett tag, se till kvotera, fixa det bara, men jobba med ledningarna. Hur många kvinnor kan få komma upp i ledningsnivåer? Hur skapar vi förutsättningar och ändrar på något sätt i strukturer så att fler kan komma upp i ledningar, så att man inte kan säga att men det finns ju inte kvinnor som man kan ta in i styrelserna.
Tror du att du har blivit inkvoterad någon gång?
Det finns ju de till exempel som säger att jag har ju föreläst en del. Och när man börjar sin resa och sen så avslutar man, det är ju liksom fantastiskt kul reaktioner och så. Och jag är väldigt tacksam liksom för där jag står och så. Men det kan vara en och annan, oftast kvinnor, som säger att du har inte barn, va? Nej. Och sen så är det ju inne också liksom, att det är kvinnor och med utländsk bakgrund och så vidare. Ja, men kan det vara därför som det har gått bra för dig?
Då antyder de att, ja, att du inte har barn och att du har invandrarbakgrund skulle kanske kunna kvala in
exakt
dig, eller?
Ja. Ja. Att jag inte har barn just för att jag har haft tiden att ägna mig åt liksom, att verkligen göra det jag gör. Jag har aldrig någonsin tänkt karriär. Jag har aldrig någonsin tänkt om 5 år ska jag vara där och där. Utan jag har bara gjort min grej. Jag har bara utgått ifrån vad jag tycker att göra. Och på vägen så har jag också mött otroligt många fantastiska människor som jag har vågat be om hjälp. Men någonstans så måste man ha något själv att stå på för att också man ska kunna få hjälp.
Väldigt ofta när man talar om hinder så målar man också upp att det ofta är män som står i vägen för kvinnor och kvinnors utveckling och kvinnors karriärer. Men det är ju lika ofta som att det kanske är kvinnor som håller andra kvinnor utanför. Och jag tänker, det är snart den 8 mars, internationella kvinnodagen. Det levereras en massa listor nu på Sveriges mäktigaste kvinnor. Och det är försvinnande få kvinnor som har utländska namn.
Ja. Alltså, för mig, det må vara så. Det får någon annan kommentera. För jag bryr mig faktiskt inte om hur många utländska namn som finns med på något sätt i de här listorna. För mig är det vad har man för förutsättningar i samhället för att alla ska kunna vara med, oavsett om det är liksom invandrarbakgrund eller om det är liksom att man är kvinna och så vidare. Så den listan, de får väl titta på att bredda den. En journalist som skulle intervjua mig en gång som sa bara att han skulle göra en profilintervju ändå liksom så där att ja, men vad intressant det här, nu kommer vi sitta i lugn och ro och vi har all tid på oss i världen. Hans första fråga till mig är att du är invandrare, tjej och ser bra ut. Är det det som har gjort att det har gått bra för dig?
Och då vill man ju veta vad du svarade.
Ja, jag var nära att klappa till honom.
Vilket du inte gjorde, hoppas jag.
Nej då.
Torun Karfors, välkommen hit. Du har jobbat hela natten på Södersjukhuset i Stockholm på kvinnokliniken där man bland annat tar emot våldtäktsoffer. Du är undersköterska.
Sjuksköterska,
förlåt mig. Var skulle du vilja bli inkvoterad?
Jag tror att jag skulle vilja ha samma förutsättningar som män. Att få tillgång till makt, till rimliga löner, till inflytande. Och om det då finns ett samhälle som inte ger mig det, för att man har strukturer som upprätthåller där män väljer män till makt, tänker jag att det är en fantastisk möjlighet att få en bättre möjlighet för oss som kvinnor att delta, men också en bättre ledningar, bättre arbetsplatser som är jämställda.
Men det finns ju de som säger att det här inte behöver vara en kollektiv kamp, att det här är en individuell kamp. Det är upp till var och en av oss att röja hinder vi möter på vägen och att kämpa oss fram och upp. Vad tänker du om detta?
När jag fick frågan om att vara med här så har jag skrivit några meningar. Den viktigaste nästan allt är någonstans be inte kvinnor välja annorlunda. För det tar mig fan det jag får höra hela tiden som sjuksköterska. Varför har du valt ett låglöneyrke? Om det är så jobbigt att vara osäkert anställd, varför väljer du ingenting annat? Du som undersköterska, skulle inte gå in i en manligt yrke istället? Du som manlig sjuksköterska, skulle du inte valt att jobba i ett mansdominerat yrke med bättre villkor? Men vill ni inte ha vård, skola och omsorg?
När jag tittar på mitt Twitterflöde och Peter Batts Twitterflöde, och jag ska snart läsa upp vissa, så är det ju väldigt mycket att det faktiskt är vi kvinnor själva som väljer att arbeta deltid, att fokusera på annat eller alternativa karriärer som inte är lika liksom, lukrativa.
Jag tänker att jag har valt att vara sjuksköterska. Men jag tycker också att det här samhället ska välja att uppvärdera sjuksköterskors löner för att det är ett så pass viktigt jobb. Jag tänker att mitt val att vara sjuksköterska och Martins val att vara sjuksköterska och Miras val att vara undersköterska är någonstans det som bygger plattformen för det här samhället. Och det tycker jag att man ska betala mer för, ge oss bättre villkor.
Vilket tycker du är också en ung kvinna, vilket tycker du är din generations största problem när det gäller den bristande jämställdheten?
Det jag tycker att man ser nu det är att de osäkra anställningarna ökar för unga och framförallt för unga kvinnor i arbetarkollektivet och i yrken som liknar arbetarkollektivet, exempelvis sjuksköterskor. Där ser man att vi går på osäkra anställningar i flera, flera år. Jag har jobbat 5 år nu och är fortfarande vikarie och min tjänst går ut i september. Jag tänker att det också påverkar möjligheten att ställa krav på rätt till heltid. Det påverkar rätten att ställa krav på rimliga löner. Det påverkar min möjlighet att ta ut semester på sommaren. Alltså alla kliniker i Stockholm nu säger vi har ingen personal i sommar. Vilka kan tänka sig att stanna kvar? Vilka hoppar över sin semester i år? Vilka ställer in den? Jo, i första hand de osäkert anställda som är rädda om sitt jobb. Så att villkoren försämras ju för oss för att vi är osäkert anställda.
Mira, du ville säga något?
Absolut. Jag vill säga så här att i alla fall hos mig, där var jag jobbar någonstans, är att flera av mina medarbetare, mina kollegor, är, de måste jobba alltså på flera ställen för att få ihop en heltidslön den 26 i månaden. Alltså jobba kanske 4 timmar hos oss och så om åka iväg någon annanstans och jobba kanske 4 timmar och så har de inget jobb på 2-3 dagar och sen ska de jobba ihjäl sig 2-3 dagar för att kunna få en heltid. Ja, det är väldigt osäkert.
Jag tänker på det här som Erik Vedin sa. Är det här en tävling i lidande, hörni?
Nej, jag tycker att det här är en berättelse om hur man skulle kunna göra det här samhället bättre och en berättelse om att det här samhället just nu går åt fel håll. Det är inte en tävling i lidande, men det, att jag pratar om sköterskors villkor är ju för att jag vill att vi ska ha en sjukvård värd namnet i det här landet.
Väldigt ofta när man läser undersökningar och forskning så visar det att ett jämställt samhälle är ett mycket mer gynnsamt samhälle och det finns mycket att tjäna på detta. Men jag tänker att det måste ju ändå finnas förlorare. Eller hur? Vilka är de stora förlorarna när vi liksom går framåt och får allt mer jämställdhet? Kort.
Jag har svårt att se att det blir någon förlorare. Det är klart att män kommer få lite mindre makt i relation till kvinnor, men man kan också få systrar, mammor, döttrar som faktiskt får samma möjligheter som de själva har. Det är ju ingenting att förlora på.
Vi fortsätter från en kvinnodominerad bransch, vården, till en mansdominerad bransch, stå upp komiken, för alla vet ju att tjejer inte kan vara roliga, eller? Ja, Shanti Rydvall Menon från Petres Carpe fucking Diem, du får motbevisa oss. Välkommen!
Tack! Hej, vad kul. Ja, jag skulle prata nära mig. Ja, hej, hallå, det hörs, hallå. Ja, jag tänkte på temat, hur mycket ojämställdhet tål Sverige? Och jag tänkte så här, för mig är som jämställdhet att det ska vara lika mellan inte bara kön utan hudfärg, religion, läggning och så vidare inom alla branscher. Men det jag tänker så här, eftersom jag är ståuppkomiker så tänker jag på min egen bransch. Hur det ska vara lika. Och då tänker jag så här att om jag kan ta det och så drar jag ett varv till. Hur ska vi förbättra mångfalden av kvinnor inom standardbranschen? Alltså hur vi ska få mer plats, utrymme och så att säga. Och så tänker jag att jag ska göra en liten paneldebatt här i P1-debatt. Där jag frågar olika personer vad de tycker om det här. Så, vad säger du, Leif G.W. Persson?
Ja, jag har gjort en gärningsmannaprofil på mångfalden av kvinnor i standardbranschen. Och det är inte många, kan jag säga. Det är väldigt tråkigt när det är bara ett kön och hudfärg som representeras och får ta plats och utrymme. Så att jag har slutat köra stand-up. Alltså.
Jaha, du har slutat köra stand-up. Vi visste inte ens att du höll på och körde stand-up.
Jo, jag kör stand-up. Alltså. Jag är en riktigt rolig liten krabat. Alltså. Ja, det är verkligen.
Jaha, men vad kul. Men vad säger du om det här, komikern Petra Mede? Och Petra Mede här. Jag är inte komiker längre, Shanti. Jag är programledare. Jag har gått upp i hierarkin. Men jag säger så här, om jag nu skulle vara åka ut på stand-up-turné så skulle jag bara vara själv. Jag behöver inte ha en massa människor som springer runt mig och bara Petra. Jag kan vara själv, så att säga. Och hur underbart vore det inte för publiken att bara ha Petra Mede på scenen och se på hela tiden. Mede, mig själv. Och på så sätt skulle vi mångfalden av kvinnor förbättras i stand-up-branschen. Mer av Petra Mede, mig själv.
Jaha, du har okej. Mer av Petra Mede. Alltså. Jag tror att vi behöver ha fler kvinnor. Eller vad säger du, Hollywoodfrun Gunilla Persson?
Ja, vi behöver ha fler kvinnor i stand-up-branschen. Det behöver vi ha. Vi behöver ha både mamma, Tusse och Erika på scenen. Det måste vi ha. Annars blir det ju inte jämställt. Eller hur går det, mamma? Går det bra? Ja, jag har med mig mamma i kulissen där. Ja, Erika håller på att byta blöja på henne. Ja, vi ska börja avrunda den här lilla debatten då. Men jag tänker så här, hur vi ska då förbättra mångfalden av kvinnor inom stand-up-branschen. Vad säger du, Nora eller Faye?
Alltså, jag känner så här, alltså jag hatar män. Jag kan inte jobba för att leda Melodifestivalen själv. Jag behöver inte ha en man som står bredvid mig och försöker vara rolig liksom. När jag tar min sändningstid. Det är så jävla typiskt män att göra det alltså. Jag hatar män alltså. Liksom. Alltså den enda man jag kan ha med, det är typ Björn Gustafsson, men han kan liksom hänga en lina från taket och liksom kan åka upp och ner. Slipper man ha med honom hela tiden liksom. Åh! Ja, tack Nord, det är bra att du är arg där. Men vi ska ta sista kvinnliga talare ut. Vad säger du, Gina Dravi? Alltså, jag tycker typ så här. Alltså, vi behöver fler tjejer som är typ 23 år gamla och som kan leda Melodifestivalen, leda galor, vinna tv-priser och sådär. Och så, vi behöver fler sådana tjejer, tycker jag. För alltså, man orkar inte se på samma kön och hudfärg hela tiden. Det blir så himla tråkigt. Alltså, kom igen. Vilka här inne har tröttnat på att se Danny Saucedos glasögonreklam? Jag orkar inte, alltså jag orkar inte. Hej, tack så mycket, tack för den debatten, tack så mycket. Jag tänkte att jag ska bara avsluta med att säga att jag tror att inom standardbranschen att man måste våga ta och tänka om. Att man som producent, arrangör liksom vågar ta liksom det här jämställdhetstänket till en ny nivå. Och inte vara rädd för det heller, inte vara rädd för vad publiken ska tycka. Man kan till exempel ha en standup-turné med hälften kvinnor och hälften män. Det funkar det också, man behöver inte bara ha en kvinna och resten män, det funkar. Eller så kan vi bara ha kvinnor, så har vi löst det sen. Så att säga. Men man kan faktiskt våga ta och tänka om. Och det kan bli lika bra ändå. Tack för mig.
Tack så mycket. Tack, Shanti Rydvall med någon från P3, Skarpe fucking DM. Efter Ekot ska vi tala vidare om hur vi kan lösa de här jämställdhetsknutarna. Hur vi går från ord till handling. Lyssna på vårdbiträden och vd, robotforskare och byggbranschbrudar. Gå in på Instagram, Facebook, Twitter, hashtag PetDebatt och fortsätt debattera. Nu dags för Ekot. Jag vill också påminna er om Studio 1 klockan 18.00 där vi kör en special, en extra insatt sändning om situationen, den dramatiska händelseutvecklingen i Ukraina. Så efter Ekot i P1 Debatt tillbaka, Sveriges mest omdebatterade debattprogram. Välkomna! Välkomna tillbaka, det här är P1 Debatt, Sveriges mest omdebatterade debattprogram. Och idag är rubriken, hur mycket ojämställdhet tål Sverige? Vi har också fått frågor på Twitter. Och lite, ska vi se här, här skriver någon. Varför tar det ingen upp det uppenbara problemet? Feminism förväxlas med jämställdhet. Varför fokuseras på kvinnor som offer? Det ska vi ta upp under den här debatten, tänker jag. Männen styr världen. När suffragetterna marscherade på gatorna såg de en värld där män och kvinnor var jämställda framför sig. 100 år senare är vi fortfarande inte riktigt jämställda. Vad mer behöver vi göra för att nå dit? Det ska vi tala om denna timme. Och hörni, jag tänker också på att det är en sak som jag är genuint, undrar över. Och den som vill svarar i panelen här. Varför är det så viktigt att det är lika många kvinnor som män i alla yrken?
Då svarar jag heter Maria Ludvigsson.
Svenska Dagbladet. Svenska Dagbladet, precis.
Men det måste jag svara. Därför att varje fråga som ställs har några premisser i sig. Och i din fråga så är premissen att det skulle vara så att det behövs, att det måste vara lika på alla. Att det, alltså vad krävs innan det blir på ett annat sätt? Eller vad, hur tänkte du?
Nej, jag frågar varför är det så viktigt att det är lika många kvinnor som män i alla yrken? Så har jag formulerat frågan, för det är det som många utgår ifrån.
Ja, och då kan man, är det så viktigt att det ska bli det?
Ja, vad tycker ni?
Jag personligen måste säga, för man får ofta frågan, är det inte ett stort problem att det ser ut som det gör på olika poster, i bolagsstyrelsejobb och så? Det kan man tycka. Jag måste säga att det är ett större problem, processen som leder fram till utfallet, inte utfallet i sig, utan det som leder fram till det, som skapas av kultur, av attityder, av hur vi är mot varandra, det är ett större problem.
Vad menar du då till exempel?
Jo, jag tror så här, att man bara fokuserar på utfallet, alltså hur numerären ser ut, då kommer man aldrig kunna lösa det som är det som förorsakar utfallet. Och då har vi lurat oss själva. Det viktigaste där är att vi ändrar beteenden, attityder, hur vi är mot varandra, hur vi bemöter varandra. Det är mycket, mycket svårare.
Vad är det främst för beteende vi ska förändra?
Exempelvis att man inte ska se varandra som delar av ett kollektiv. Jag är lika trött på att höra typiskt karar som jag är trött på att bli bemött med. Så där är det bara för att du är tjej.
Så att individualisera mera, se varje människa.
Ja, att vi inte är del av ett kollektiv utan att vi är personer först och främst.
Mm. Håller du med om det, Pernilla Alexandersson?
en liten applåd här först. Jo, alltså det som jag hör när du säger, när du pratar, Maria, och också när du ställer frågan Alexandra, är ju att som jämställdhetsexpert när man möter mycket verksamheter så ser jag att en arbetsplats där det är 50-50 balans kan vara mer ojämställd attitydmässigt än en arbetsplats där det är 90-10.
På vilket sätt då?
Det handlar ju om precis det här som vi fick höra nu, om attityder, och det handlar också om lönesättningar. Och det som det framför allt handlar om, det är att vi ser att olika yrken är könsmärkta inom olika företag, olika branscher. Vilket leder till att om vi kollar till exempel på byråbranschen som vi har tittat på, så ser man då att kvinnor jobbar som projektledare till exempel med lägre lön och lägre status, och män är ägare. Så att då, det vi egentligen frågar här är, vad är egentligen jämställdhet som tillstånd? Och vilka vägar finns det att ta sig dit?
Så det är liksom ingen idé att räkna skallar och räkna antal kvinnor och män på olika arbetsplatser?
Det är ett väldigt bra sätt att mäta ifall man får resultat. Och det är ett väldigt bra sätt att se ifall målbilden stämmer med vägen. Men det är absolut inte det enda sättet, och jag tycker inte vi ska stirra oss blinda på det. Men däremot så håller jag inte med om att det bara är en individfråga, utan det handlar självklart också om strukturer och grupper.
Mm. Och det ska vi tala vidare om. Men jag tänkte, Danica Krajic är professor i robotteknik på KTH. Du är höggravid, ska jag berätta här för våra vänner. Så är det när man har en jämställd panel. Vi har två gravida i den här panelen. Och eftersom de är så jämställda, en har en flickbebis och en har en pojkbebis. Vattnet kan gå vilken sekund som helst.
Ja, det stämmer. Vi är alla förberedda här. Så att, liksom, både kvinnor och män lika förberedda.
Det kan bli en förlossning under direktsändning, och det är nästan lite så att jag längtar efter detta. Men jag måste fråga, du är professor i robotteknik. Alltså,
det här är bra.
Har du verkligen tid att föda och fostra barn?
Nej, alltså, jag tänkte på det, för att jag har en kalender då som alla mina doktorander får titta på, så de kan boka möte med mig. Och då insåg jag att jag bokade en hel dag på Danderyd, den dag där det är planerat kejsarsnitt. Dagen därpå har jag redan bokat andra möten, så att jag tänkte inte igenom liksom det hela. Men absolut, så har man tid.
Men då kan du ha möten på Danderyds sjukhus.
Ja, det tänkte jag, liksom, att alla kommer att titta på bebisen. Liksom. Det är jättebra att alla är med hela tiden och känner sig lika viktiga.
Men hur är villkoren egentligen? För du är också en väldigt mansdominerad bransch. Men hur är liksom arbetsvillkoren för en kvinna som forskar?
För det första vill jag också säga att jag håller med Maria här, för jag tycker det är väldigt, väldigt viktigt att vi tänker oss processer. Till exempel, hur får vi fler då tjejer inom ingenjörsutbildningar där det finns kanske bara 3-5%, och sen försöker vi kvotera liksom längre upp, och det går inte, för att vi utbildar ju helt enkelt inte så många tjejer just inom mitt område. Men det som är viktigt då att tänka på när man jobbar som forskare är att man har så väldigt många olika roller. Att man ska vara ledare, man ska vara handledare, man ska vara administratör, och man är ansvarig för det finansiella och det dagliga arbetet och så. Och det är vi inte alla utbildade för. Så det som är väldigt, väldigt viktigt då är att man tänker på alla de här aspekterna, utnyttjar dem på bästa möjliga sätt. För att i vissa fall kan kvinnor vara bättre på vissa aspekter och män på
men
de andra.
Är det inte viktigt att försöka få in fler kvinnor som till exempel forskare i just robotteknik eller på KTH?
Absolut, men man kan ju inte börja liksom på den absolut högsta nivå. Det kommer inte att lösa problemet. Vi måste ju tänka på hur vi får fler tjejer på ingenjörsutbildningar i Sverige. Mm. Och vi vet ju att statistiken säger att tjejer är mycket bättre, alltså när de kommer ur då grundutbildningen, att de kanske väljer då andra yrken, som till exempel jobba inom medicinbranschen eller ekonomi till exempel.
Nästan 60% av de som studerar på högre nivå är ju kvinnor, men det är bara 24% av landets professorer som är kvinnor.
Absolut.
Kan du förklara paradoxen?
Ja, alltså det tar ju längre tid för kvinnor att bli professor, det är ju så. Och varför det? Alltså en sak som man måste tänka på är att man är faktiskt borta när man får barn och så. Och vara borta i 6 månader, 1 år eller 1,5 år betyder väldigt, väldigt mycket för en CV. Och vi utvärderas ju väldigt mycket på ett antal punkter, måste jag säga. Alltså när man söker pengar till exempel hos olika råd, då ska vi fylla in en CV-mall. Och om det fattas vissa punkter så kan du inte räkna med att få pengar. Om du inte får pengar så kan du inte liksom accelerera i din karriär på samma sätt som någon som får pengar och alltså projekt. Och då blir det ett problem för kvinnor att komma upp till den absolut högsta nivån.
Så forskningsanslagen är alltså också
väldigt viktiga.
Ja, jag tänker också hur, vad får det för följder för forskningen? Du har ju bland annat föreslagit en robot som utför tråkigt hushållsarbete, och jag älskar ju dig för det. Ja. Alltså. Men jag tänker, hade en man föreslagit något sånt?
Ja, alltså, man tänker ju väldigt mycket på tillämpningar, och jag tror att i Europa i största allmänhet tänker vi lite annorlunda om man jämför med USA, där man tänker sig bara typ krigsrobotar. Men absolut, jag tror att Sverige är ett land där vi pratar väldigt mycket om välfärd, och här har vi definitivt en grund som vi skulle kunna utnyttja för att utveckla då olika typer av tekniska lösningar, som till exempel hjälper Mira som var här i debatten innan oss, för att inte behöva göra alla de där aspekterna.
Du har ju ändå forskat internationellt, du har bott i olika länder. Hur har vi gått för långt här i Sverige i vår jämställdhetsiver?
Jag tycker det är väldigt, väldigt intressant när man tänker sig jämför med USA. Jag tycker inte att man pratar alls om jämställdhet i USA. Men ändå, när man utlyser tjänster så vågar man säga att det här tjänsten är bara, eller vänder sig bara mot kvinnliga forskare. Eller enbart mot svarta, eller enbart mot.
Affirmative action, positiv särbehandling.
Precis, och det kan vi inte göra i Sverige.
Skulle du vilja ha det i Sverige?
Ja, delvis i de situationer där det skulle faktiskt behöva, det behövs en förändring. Men det kan vi inte göra.
Var skulle det behövas en förändring någonstans?
Ja, alltså, det pratades också i förra debatten. Ge möjlighet till de som har annorlunda eller olika bakgrund, som inte har fått den möjligheten att utbilda sig på samma sätt kanske som vi. Bara för att få fram den, alltså mångfald också. Mångfald menar jag, som finns och kan utnyttjas i Sverige mycket bättre. Mm.
Men jag tänkte fråga hela panelen faktiskt här. Ni ska få svara med ett ja eller ett nej. Är ni för eller är ni emot kvotering? Och då skulle jag vilja börja med dig, Danica Krajic.
Mm. Ja och nej, måste jag säga.
Ja och nej?
Jag måste säga.
Men Danica, du måste välja.
Nej, det går inte. Och jag vill också lite så kort förklara varför. Jag tycker inte att det bara går att säga att vi ska kvotera och ge kvinnor samma möjligheter, för att ibland kan det faktiskt påverka negativt ens karriär. Jag blir väldigt hedrad av att vara alltså inbjuden till olika kommittéer och till olika utvärderingsmöten och så vidare. Men det också tar tid från min forskning. Det betyder att ju mer utav administrativt arbete jag gör, desto mindre forskning gör jag, och det är inte bra för min karriär. Så att bara och kvotera alltså inom alla områden, det tycker inte jag är bra. Så att man måste vara väldigt selektiv.
Du vet vad du precis har sagt också. Du kommer få betydligt färre inbjudningar nu, bara så att
jättebra,
du vet.
Jättebra.
Precis. Maria Ludvigsson, Svenska Dagbladets ledarskribent.
Ja, nu får jag också prata lite längre då. Eftersom du, vad bra. Tack snälla för att
du började. Nu ska vi bara köra en runda. Sen får du komma tillbaka och säga ja eller nej till kvotering.
Jag är emot kvotering för att jag är feminist. Och därför att jag tycker att lika rättigheter är alltid rätt. Kvinnorörelsen har alltid handlat om att man ska bli lika behandlad. Man ska ha lika rättigheter och man ska inte få särbehandlas eller särlagstiftning. För mig är kvotering att återinföra någonting som kvinnorörelsen alltid har kämpat emot. Det här att bli betraktad som en grupp som är på ett visst sätt. Jag vet man är tjejer, är det där en tjejgrej och sånt där. Och att slippa det och istället få bli bemött, berömd och
behandlad
som en person. Det blev lite långt då. Mm.
Tack så mycket, Pernilla Alexandersson.
Jag är ju mot könskvotering i bolagsstyrelser, men ja till att synliggöra det redan lagliga alternativet positiv särbehandling vid rekrytering, till exempel till ledningsgrupper.
Och vd inom näringslivet är det oerhört framgångsrika Niklas Källström Matseke, för eller emot kvotering?
Jag tror att det är viktigt att inte fastna bara i siffrorna som vi pratade om förut och titta på symptomen, utan faktiskt bottna i vad orsaken är till att det är snedvridet då. Exemplet från Sydafrika där som vi hörde tidigare
som förra
timmen.
Som du också har rötter i, ska vi säga.
Ja, precis. Där har jag ju sett själv då hur man har jobbat med kvotering. Ibland framgångsrikt, ibland fungerar inte alls. Så att jag tror att det är svårt att säga generellt att man är för eller emot då. För mig är det svårt. Jag tror man måste situationsanpassa det. Tyvärr har vi landat idag i Sverige i näringslivet i en situation där vi de senaste 30 åren faktiskt har diskuterat den här frågan. Men nästan ingenting har hänt. Mm. Och då tror jag man måste ställa sig frågan själv. Är det så att vi mår bäst av att faktiskt få ett löfte om kvotering eller hot om kvotering i framtiden, ja, och tidsinställt, och så också att vi ger utrymme för ledare att visa nytt ledarskap och därmed självreglera sig. Det tror jag skulle vara det bästa.
Vi har ju startat EU-val och EU kommer ju med ett nytt direktiv som kräver att 40% ska komma från vardera könet. Alltså det kommer, och Sverige har ju uttryckt sig, ja, har ju inte direkt backat upp det förslaget, men vi ska återkomma till det. Agneta Berge, kort, för eller emot kvotering? Du jobbar för LO som ekonom och utredare.
Ja, jag är i huvudsak för kvotering, för du pratar om att vi inte ska särbehandla grupper, men det som händer idag är att män som grupp systematiskt särbehandlas på kvinnors bekostnad. Att kvotera, att försöka justera för den särbehandling som sker i samhället idag, skulle det gå åt helvete, då kan vi ta bort kvoteringen. Men jag ser det som att vi har ett ansvar att försöka testa de verktyg som ändå står till buds. Kvotering är ett sånt.
Jättekort, Maria.
Ja.
Precis, Agneta, det du tar upp, det här att vi har ju kvoterat män i alla år. Det brukar man använda som argument för att kvotera in kvinnor istället. Det tycker jag är lite bakvänt. Om det nu har varit fel att kvotera in män, då är det fortfarande lika fel att kvotera in en annan grupp.
Nej, det är inte det frågan handlar om. För män kvoteras in på kvinnors bekostnad. Kvinnor som har rätt kompetens får inte chansen idag att vara i de styrelser eller grupper eller maktpositioner där de faktiskt kan vara. Man, genom kvotering tvingas man att hitta de kvinnorna.
Jep, vi ska återkomma. Elaine Breschke-Hirger.
Jag är emot kvotering, men däremot är jag för kompetens. För jag tror att kvoterar vi in bara för att det är ett medel att stå emot, då kan det bli fel och det kan det slå tillbaka, tror jag.
Och då ska vi också säga att du har varit verksam inom byggbranschen där du har utgjort en väldigt liten minoritet av kvinnor. Vi ska återkomma till det.
Det stämmer.
För Amanda Lundeteg, som egentligen skulle ha hetat Sven Hagströmer, va? Berätta.
Ja, precis. Alexandra bjöd egentligen in Sven Hagströmer som är styrelseledamot i Allbright. Men han är en sån man som tackar nej och så pushar han fram kvinnor istället. Så att, men ni får kalla mig Sven Hagströmer om det skulle kännas bättre.
Nej. Vi tycker väldigt mycket om ditt namn, Amanda, den älskvärda. Hur ställer du dig som vd för Allbright till kvotering?
Jag är för, eller mot kvotering, men för jämställdhetsintegrering. Vi måste sluta fokusera så mycket på styrelserna. Styrelsekvotering skulle påverka ungefär ett 50-tal bolag på large cap på börsen. Problemet är att kvinnor försvinner i organisationerna mellan 30-40 års ålder. Det är då man slår i det så kallade glastaket. Och vi måste börja jobba på ledningsnivå, att lyfta kvinnorna så att vi får upp dem på chefspositioner, upp i ledningsnivå. Och så breddar vi basen av kvinnor som också kan ta styrelseuppdrag. Och vi ser också i de länder där man har infört kvotering att kvinnor, andelen kvinnor ökar inte på ledningsnivå. Och det, kvinnorna får inte styrelseordförande i klubben heller. Så att det blir en kosmetisk sifferlösning istället för den här reella jämställdhetsintegreringen.
Du ska berätta mer också om Allbrights rapporter, Lika barn leka bäst bland annat, och även den rapporten som kommer nu imorgon som du ska läcka. Jag tänkte, det har jag bestämt, men jag vill faktiskt ta i den här underbara publiken. Ni är ju alla ni där hemma är ju hjärtligt välkomna till Stadsteatern Kulturhuset när vi sänder. Och här har vi en jättehärlig publik och jag vill faktiskt fråga er, för ni ser ju väldigt begåvade ut allihopa här. Är ni för eller emot kvotering, vill jag veta? Ni som är för kvotering, ska kvinnor kvoteras in? Ropar ja nu.
Ja!
Och ni som är emot kvotering ropar nej nu.
Nej.
Jaha, det var lite svagare nej, va? Tolkade jag er rätt?
Lite svagare nej, tror jag.
Lite svagare nej, kanske, va? Jag tänker, Maria Ludvigsson, vad är det i den här, hur mycket ojämställdhet tål Sverige i dagens rubrik? Vad är det som, du har ju talat om kollektiv kontra individ och så vidare, men vad är det, du blir också, du är inte särskilt förtjust i att allt fler politiker kallar sig för feminister. Varför det?
Ja, så har jag nog inte sagt, men jag är emot... Nu ska man ju vara emot saker. Jag är emot det här, de som till exempel som Stefan Löfven säger, jag är feminist, punkt. För det är att förminska den frågan. Det är som att den frågan är, till skillnad från alla andra politiska frågor, något som man bara behöver, man behöver bara säga att man är det och så är det färdigt sen. För man kan inte säga punkt efter en sån. Det krävs ett vidare resonemang.
Måste man förklara sig? Räcker inte med att man säger att jag är feminist? Nej, det betyder att jag är för alla människors lika värde.
Jo, men det är inte alla som tycker att det är så. Alltså, feminismen är större än så. Jag får ofta frågan, hur kan du som liberal vara feminist eller du som är borgerlig? Jo, men just därför att jag har ett individualistiskt perspektiv på det. Och då handlar det om, ja, men om du är feminist och bara svär dig till namnet, vad innebär det? Vad betyder det? Jag har nog framförallt varit kritisk mot den borgerliga agendan i feministfrågor eller i jämställdhetsfrågor. Att inom borgerligheten finns en rädsla för frågan, att man har, som i så många andra frågor just nu, accepterat vänsterns premisser för frågeställningarna.
Men är det högerns ointresse?
Jag tror det är snarare ett dåligt självförtroende i den frågan, och att man är, av någon anledning så är den inte lika viktig som den andra, lite grann en fruntimmersfråga. Det tror jag dock inte bara är en fråga hos borgerligheten utan även i det politiska sammanhanget.
Men varför har feminismen jämställts eller blivit synonym med vänstern?
Jag vet inte.
Det är väldigt konstigt ur ett historiskt perspektiv.
Precis.
Vad sa du, Pernilla?
Nej, men alltså, liberalismen är ju liksom feminismens grund, om man ska liksom börja gå in på det. Men jag vill också säga en väldigt viktig sak, och det är att man brukar säga att när Göran Persson kallade sig feminist, då dog feminismen. Så att det finns, precis som du säger, Maria, det finns ju en rörelse i det feministiska, och jag tycker att det är väldigt viktigt att man just ser det som en rörelse där man faktiskt måste ta ansvar. När man säger att man är feminist så bör man ta ansvar för sina handlingar och faktiskt driva på förändring. Men jag skulle också vilja säga att vi förknippar feminism för mycket med jämställdhet, som också har sagts tidigare här, att jämställdhet är ett tillstånd och vi kan diskutera hur vi tar oss dit och hur det ser ut, och där måste det finnas plats för både feminismer och de som ifrågasätter feminism. Jag tycker inte det ska finnas ett inträdesprov för att verkligen jobba med jämställdhet eller kalla sig feminist eller någonting annat. Och jag tycker också att vi tidigare så har det varit lite så här, det kommer in en jämställdist eller det kommer in en antifeminist, det kommer in en feminist, och när det kommer in någon som ifrågasätter rådande status quo så blir man hånad ofta, och det tycker jag är fel.
Det blir man inte i det här programmet. Här får alla tycka
att det var lite sådär publikhån och så vidare.
Publiken får väl ändå ge uttryck för vad de vill. Ni kan inte censurera publiken.
Nej,
i
absolut. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att vi faktiskt är resonabla i den här frågan och tar oss bort från det värdeladdade och pratar mer om så här, okej, om folk vill ha jämställdhet, hur tar vi oss dit? Och så lyssnar vi på varandra. Annars blir den här polariserade debatten. Och det
är det som skapar den här polariseringen?
Jag tror att vi skapar den gemensamt för att vi inte pratar så mycket om hur, utan vi pratar om varför. Och jag som jämställdhetsentreprenör, som är liksom genusvetare och har grundat mitt eget företag i de här frågorna, Agender AB, vi jobbar varenda dag med de här sakerna.
Du tjänar ju pengar på de här frågorna.
Ja, och vi tjänar pengar på de här frågorna, absolut. Och vi har så många exempel på att det görs saker inom näringslivet varje dag och inom arbetslivet. Men vi synliggörs inte, för vi är en liten bransch, vi är en liten kompetensbas, stor om man jämför internationellt med andra länder. Så vi måste komma ut och berätta.
Det gör ni ju just nu.
Ja, fantastiskt. Precis. Eller hur? Bra att jag är här.
Agneta Berge. Jag tänker, feminismen har ibland förknippats med vänstern, och du jobbar ju för LO, det är Sveriges största fackförbund, företräder 1,5 miljon människor.
En facklig centralorganisation, inget fackförbund, det är en federation av 14 förbund.
Just, en federation. Mm. Och de senaste 100 åren så har ni haft en enda kvinnlig ordförande. Och samtidigt är du för någon typ av kvotering. Hur går det ihop?
LO:s styrelse är en illustration på ett problem. LO är inte isolerad från det samhälle vi lever i som präglas av maktstrukturer mellan män och kvinnor, utan LO:s styrelse har väldigt dåliga siffror när det gäller jämställdhet, verkligen. Och det har gått åt fel håll nu till och med. Men LO ser väldigt allvarligt på den frågan och har gjort en stor så här representationsrapport och tar nu fram strategier för att bemöta det här och liksom jobba systematiskt i förbunden på något sätt med det här. Nej, absolut. Det är en illustration på ett jättestort problem.
Mm. Och vad ser du? Du är ändå en ung kvinna. Du är liksom engagerad i jämställdhetsfrågor och skriver väldigt mycket om just arbetsmarknad och jämställdhet. Vad ser du som det största problemet idag?
Det största problemet är att arbetslivet är oerhört jämställdhet på i princip alla punkter. Styrelser, bolagsstyrelser i all ära, men kvinnor straffas på livstid för att vi som samhälle misslyckas med jämställdheten.
Över ett genomsnittligt arbetsliv tjänar kvinnor 3,6 miljoner kronor mindre än män. Den siffran är enorm och beror i huvudsak på att kvinnor jobbar deltid väldigt mycket mer än män. Alltså var tredje kvinna jobbar deltid idag jämfört med ungefär var åttonde man. Bland arbetarkvinnorna så är det inte ens varannan kvinna som jobbar deltid idag, eller heltid. Och Reinfeldt har uppmärksammat det här, det är bra. Men hans strategi är att uppmuntra kvinnor att jobba heltid. Som om det vore för att kvinnor är lata, man jobbar deltid. Istället så handlar det om att vi måste bygga ut barnomsorg och äldreomsorg så att kvinnor frigörs från det vårdnadsansvar man har och kan jobba. Alltså vi har jättestora grupper som kvinnor jobbar i, som jobbar kvällar, nätter och helger. Men vi har bara 5000 barnomsorgsplatser på obekväm arbetstid. Vi måste också förbättra kvinnors arbetsmiljö. Kvinnors kroppar håller inte för att jobba heltid ett helt arbetsliv.
Och nu ska vi jobba till att bli 75 också.
Dessutom.
Men är allt detta som du räknar upp som är otroligt frapperande på många sätt, är det här ett tecken på LOs misslyckande?
Det här är ett tecken på både att arbetarrörelsen måste göra bättre ifrån sig, men också att politikerna måste göra bättre ifrån sig. Alltså idag, det som också slår väldigt mycket på löneskillnaderna, det är att vi värderar yrken olika. Vi värderar kvinnodominerade yrken lägre än mansdominerade yrken. Kvinnor har låglöneyrkena. Och samtidigt så har vi en politisk strategi som handlar om att sänka skatten på inkomst av arbete och på att försämra a-kassa och sjukpenning. Båda de två bitarna bidrar till ett tryck nedåt på lönerna. Det är liksom avsikten att lägga ett lock på lönerna, framförallt de lägsta. Det är arbetarkvinnornas löner. Så att, och istället för att då lägga några miljarder på att utöka bemanningen inom vården så lägger man miljarder på att sänka skatten för de som har de högsta inkomsterna. Så det är helt bakvänt idag också från politikernas håll. Men,
vad säger du till Maria Ludvigsson när hon talar om att högern har kapitulerat när det gäller feminismen? Varför har liksom vänstern på något sätt kidnappat feminismen?
Det vet jag inte riktigt. Alltså huruvida feminismen ägs av vem, det är liksom inte det som är mitt huvudfokus, utan mitt fokus är framförallt de arbetarkvinnor som under en livstid får bära vårt misslyckande. För ojämställdheten tar inte alls slut när arbetslivet gör, utan varannan kvinna idag pensioneras rätt ut i fattigdom. Alltså det är så oanständigt. Och det är där jag tycker att vi ska lägga vårt krut. Jag vet inte hur högern diskuterar feminismen i ärlighetens namn.
Amanda Lundeteg, nu får du faktiskt berätta. Ni gjorde en undersökning på Allbright som handlade om lika barn leka bäst. Och nu är vi uppe på styrelsenivå. Vi har lämnat vården och hårt arbetande kvinnor och rör oss uppåt styrelser och ledningsgrupper. Och nu kommer en ny rapport imorgon. Berätta.
Ja, imorgon då så fokuserar vi på ledningsgrupperna. Vi vill ju flytta fokus från styrelserna till ledningsgrupperna där vi kan göra verklig skillnad. Och rapporten imorgon, jag kan inte avslöja så mycket fakta utan alla siffror kommer imorgon. Men det jag kan säga är att det är fortfarande väldigt många bolag som satsar på enfald istället för mångfald. Det är många bolag som fortfarande saknar kvinnor i ledningsgruppen helt och hållet. Och det vi gör med de här bolagen, eftersom inte vi tror på kvotering, men vi vill påverka bolagen, det är att vi sysslar med skampåle och uthängning som metod.
Ja, skamlistor ska vi säga. Svartlistar företag. Precis. Utan kvinnor i ledningsgruppen.
Ja, vi sätter alla bolag som har noll kvinnor i ledningsgruppen på en svart lista. Så går vi ut och berättar för media att här är de dåliga bolagen som inte tar ansvar för
vilka
frågan.
Vilka är värsta? Kan du säga några?
De traditionella mansdominerade branscherna som alltså industri, råvaru, skog där. De är inte jättebra. Inte investmentbolagen heller.
Mm. Men i rapporten Lika barn leka bäst, vad kom ni fram till då? Att det finns fler Anders än det finns
kvinnor på i höstas tog vi fram en rapport där vi ändå kartlade styrelserna. Och då såg vi att kvinnor och män är väldigt lika. Det är samma typ av personer. Och männen speglas inte bara i andra män, utan man speglar sig också i andra kvinnor. Man har gått på Handelshögskolan i Stockholm, man är ekonomer, man är i 60-årsåldern, man har en bakgrund som vd. Och det spelar alltså ingen roll om man är kvinna eller man. Skillnaden är att männen heter i mycket större utsträckning Anders och kvinnorna heter nästan Anders, de heter Anna. men de är i stort sett likadana.
Homogenitet.
Homogenitet, precis. Så att styrelserna, fler kvinnor i styrelserna, det är ju bra. Men vi ska inte tro att vi får in fler perspektiv i styrelserna för att vi får in fler kvinnor. Utan styrelserna måste bli mycket bättre på att ta tillvara människor med olika åldrar, olika nationalitet, olika utbildningsbakgrund. Alla behöver inte ha varit vd. Alltså skapa mer diversifierade grupper som också finner mer diversifierade lösningar på problem. Nu har vi liksom styrelser som har en oerhört snäv syn på vad kompetens är.
Ja. Jag tänkte, det var någon som berättade här om en styrelsesammansättning där en man ville få in kvinnor i styrelsen och hade till exempel rekryterat sin fru och sina döttrar. Det kanske inte var tecken på på väldigt mycket mångfald. Nej. Och olika perspektiv. Elaine Breschke, du har varit verksam i byggbranschen. Berätta hur det är för en kvinna i den miljön.
Ja, att vara kvinna i byggbranschen, bygganläggningsbranschen som jag har varit, och jag har suttit i och för sig i 6 ledningsgrupper, men jag har varit rätt så ensam i dem. Och det är inte så säkert på att jag alltid har blivit jättehörd på, även om jag kan väsnas. Jag tror i och för sig att lika barn leker bäst, det kan man nu säga. Jag tror att olika barn leker bäst. Och därför tror jag att vi, precis som du säger Amanda, att vi måste ju få in mångfalden. Och i min bransch som jag fortfarande verkar lite grann i som konsult, fast egen nu.
För du orkade inte vara kvar, men berätta vad det var, hur det var att vara där.
Bland de första jobben så fick jag ju höra, du är ju perfekt för oss att rekrytera in i ledningsgruppen. Inte nog att du är blatte, du är tjej också.
Vi ska väl säga det här med blatte, det är för att du har en förälder som är från Österrike, ja, och en från Sverige.
Men det var, jag var det mångkulturella inslaget här. Det här var ju för sig ett statligt ägt bolag, så det är lite speciellt. Men det var en jättebra siffra. Och då så sa jag att jättekul att jag är en siffra. Men det finns andra jobb på den här arbetsmarknaden.
Så du snyggar till statistiken direkt?
Jag stängde till den och jag tänkte, det här vill jag inte vara med på. Jo, därför jag tror på kompetens. Jag tror på mångfald. Jag tror att debatten ska handla mer om jämlikhet.
Men jag vill ha dina erfarenheter.
Jo, jag har blivit kallad lilla gumman.
Det har vi alla.
Ja, men du ska inte gå ut på bygget lilla gumman, för du vet ju ingenting. Men det kan ju bero på, sen kan jag ju mycket mer än de tror, för är man uppfödd i den här branschen. Bara för att jag råkar läsa och ekonomi och kommunikation betyder inte att jag är teknisk obegåvad. Jag har en fantastisk förmåga, och dessutom är det inte jag som chef som ska kunna vara teknisk specialist, utan det har vi ju massa med tekniska specialister för. Det är ju inte därför jag var där. Jag var ju där för att vara ledare. Jag har också fått hört att men du som är tjej, det är inte något dagis, människorna ska inte må bra. De är här för att jobba och inte ha kul. Du får inte vara så mjuk i ditt ledarskap. Och jag tror ingen som har jobbat med mig tycker att jag är en mjuk ledare. Mm.
Så det är alla de här normerna och alla fördomar och förväntningar, ja, helt enkelt.
Jag ska vara en liten mysmamma som kommer med bullar. Mm. Och jag har sagt att jag har ingenting emot dagisfröknar och så, men jag jobbar faktiskt med mål och resultat och bygger infrastruktur i Sverige.
Skulle fler kvinnor i byggbranschen bota de här föreställningarna?
Ja, och inte bara de föreställningarna. Det finns ju massor med saker som visar på att kvinnor gör byggbranschen mycket bättre när det gäller byggfusk, kvalitet, korruption. Mm. Det minskar ju.
Ändå är du emot kvotering.
Ja, jag är emot kvotering för jag tror på kompetens.
Agneta, en kort replik, för sen vill jag höra Niklas Källström Matseka. Han är den enda mannen i den här panelen och borde kanske få en syl i vädret, va?
Ja, men jag tror också liksom, man brukar ofta ställa upp kvotering mot meritokrati, alltså att man rekryteras på kompetens. Men, och det är ofta så här att om kvinnor kvoteras in, då ska kvinnor ifrågasätta sin kompetens. Men männens kompetens ifrågasätts aldrig när de egentligen idag redan kvoteras in. Männen ska alltid ta för givet att de har förtjänat den här platsen. Men kvinnor får inte ta för givet att de har förtjänat platsen om de blir inkvoterade. Även fast det kanske är då man faktiskt hittar de kompetenta kvinnorna. Och när man har kvoterat kvinnor på kommunalvalslistor, för det handlar om mer än bara näringslivet. Det här handlar om den politiska makten också. När sossarna kvoterade, gjorde vi så här varannan damernas på kommunalvalslistorna, så har forskare utvärderat det här nu och kommit fram till att männens kompetens höjdes, kvinnornas bestod. Så att det var den medelmåttiga mannens kris, kallar de det, att man kvoterade på kommunalvalslistorna. Man höjde kompetensnivån.
Var det inte Marianne Nivert som sa... Ja, fint. Var det inte Marianne Nivert som sa att jämställdhet har vi fått när vi har lika många mediokra kvinnor på toppen som vi har mediokra män? Tycker jag var intressant. Jag tänker också, vi talade väldigt mycket om mansrollen, men nu viftar Erik Wedin. Varsågod Erik, du får en kort replik här. Det var många som talade om osolidariska män, och jag vill höra lite grann vilka som är bromsklossarna. Vilka är det som gör motstånd egentligen för den här jämställdhetskampen? Och precis när jag tänkte fråga det, då viftar Erik Wedin. Är det du?
Nej, det är definitivt inte.
Nej. Ja, kort replik.
Jag tänkte faktiskt replikera till det hon sa först och främst. Där.
Vem är hon?
Pernilla, nu pekade jag. Till, jag glömde att det var radio. Och hon frågar hur vi gör, och jag har ett förslag. Det finns inte tid och utrymme här att förklara allting. Men som sagt, jag är en av redaktörerna då för en webbsajt som heter genusdebatten.se, och jag ser gärna att så många som möjligt kommer in och diskuterar de här frågorna med tjejerna och killarna som skriver där.
Ja, men det kan de göra på vår hemsida, förstår du också. Och på Twitter och på Instagram och överallt. Petdebatt, hashtag Petdebatt. Jättebra. Tack så mycket Erik. Ja, Niklas Källström Matseke, du är vd, ett väldigt stort postkodlotteriet, drygt 3 miljarder i omsättning. Ni ger bort en del av vinsten till välgörande ändamål. Och då undrar jag så här, två av de chefer du har rekryterat, Margot Wallström och Nisha Besara, de skrev nyligen en artikel om att det är viktigt med olikhet och så vidare. Så jag undrar så här, hur jobbar du?
Ja, jag tror att överlag i näringslivet då, så när man tittar på just det här med manligt kvinnligt som då har funnits ganska länge i debatten i Sverige och också varit en spänning, inte minst i näringslivet, och en avsaknad av i många fall, så tror jag att om man får möjligheten att lyfta den lite bredare, det finns ju två perspektiv man kan ha på det. Det ena är ett rättviseperspektiv och det andra är ett nyttoperspektiv. Och rättviseperspektivet blir ofta lite mer personligt och privat, och då kan man ofta se herrar och damer direktörer som tänker på sina egna barn. Alltså om man har en dotter så vill man inte att hon ska få sämre förutsättningar för att hon är tjej. Och då sticker det liksom lite grann, och så börjar man inse att vi kanske måste göra någonting på jobbet också. Jag som chef och ledare måste ta ansvar. Men nyttoperspektivet tycker jag också är ganska eftersatt. För att det handlar inte om manligt kvinnligt i min värld. Det handlar väldigt mycket om att mångfald berikar. Och man har svårt att se hur företag blir mer framgångsrika, får lägre risk, får en bättre kreativitet och ofta blir mer uthålliga och därför också slår ut konkurrenter bättre på konkurrensutsatta marknader om man har en större mångfald. Och då pratar inte jag heller bara om etnicitet som man ibland trillar in på, utan det är verkligen att den gruppen som leder ska ha många olika erfarenheter. Kompetens är ju ändå, om man tittar vad man har studerat för någonting, erfarenhet är en annan, och det primeras väldigt mycket i näringslivet idag. Man ska ha gjort ett antal saker på CV:t här. Vi hörde från professorn här också att det var väldigt viktigt. Men det finns ju väldigt mycket andra erfarenheter som är synnerligen viktiga. Kulturell förståelse till exempel. Mm. I Sverige idag har vi två miljoner svenskar i Sverige. 2 miljoner människor i Sverige som har en annan kulturell bakgrund än den svenska, så att säga, från början. Och de handlar idag för ungefär 280 miljarder. Och det finns ju nästan ingen företagsledare som är vettig som inte tänker att det där är en ganska intressant marknad. Hur ska jag förstå den? Mm. Och jag tror då att då kan man inte alla heta Anders och vara 60 år och gått på KTH liksom, utan du måste ha en mångfald. Så att jag tycker att mångfaldsdimensionen är idag en överlevnadsfunktion.
Men den kan ju också för väldigt många framstå som ganska hotfull, för den innebär ju också per automatik att det är några som förlorar på den. Och det är ju onekligen alltså män som måste backa, som måste lämna ifrån sig makt, som måste dela med sig av kakan. Och detsamma gäller liksom delar av majoritetsbefolkningen för att släppa in människor med annan bakgrund, eller hur?
Ja, alltså,
någon är ju förlorare också.
Ja, nu klustrar ju in alla män i en hög också. Det är kanske inte så att jag känner mig kopplad till alla män heller. Utan någonstans så finns det ju en mångfald också bland män. Och jag tror att ibland är det ganska intressant bara att byta marknad, byta arena och hoppa över till idrottens värld. Den är extremt konkurrensutsatt. Många av oss älskar den. Vi gillar när det är skidas i skidspåren idag, som Vasaloppet idag. Eller när fotbollslandslaget går ut och spelar. Det är extremt elitistiskt, men det uppfattas som rättvist. Tydliga regler, tydliga kriterier. Där brukar man inte diskriminera. Och tittar man på, var det juniorfotbollslaget, landslaget här, som hade 14 nationaliteter liksom. Coachen visste inte ens om det. Han har inte tittat på det. Han har kollat vilka som har en bra vänsterfot och vilka som är bra i försvar.
Men det är för att, som du säger, där finns ju tydliga
mått. Här har vi mycket att lära oss. Mm. Alltså på riktigt. Mm. Verkligen mycket att lära oss i näringslivet. Och om man ska titta på det som egentligen krävs, det är ju en attitydförändring. Alltså det krävs ett nytt typ av ledarskap i näringslivet. Till exempel när du sätter, nu pratar jag då mer om chefer, utnämning av personer till ledningsgrupper och styrelser. Lönesättning där är oftast väldigt fri. Det är väldigt mycket upp till chefen, till vdn att sätta den där lönen.
Så hur gör du? Och, får tjejer lägre?
Nej, men jag har märkt så här då. Jag har jobbat, vad kan det vara, 12-14 år som vd. Och innan det också varit rekryterare. Så jag har gjort en annan intervju och jag tycker generellt sett, man kan se mönster, och ett mönster är att kvinnor oftast de visar inte fjädrarna lika snabbt som männen. De skryter inte på samma sätt om sina erfarenheter.
Och nu viftar alla
tjejer, ska jag passa på att säga.
De
kräver inte lika mycket. Alltså kräver inte lika mycket inflytande direkt, inte lika mycket lön. Och då är frågan, ska de ha en lägre lön därför? Eller är det så att chefen har ett ansvar? Mm. Och i min värld handlar det om att jag bestämmer mig oftast innan, kanske man inte får säga, men en lönesamtal. För det är ju liksom någonstans ändå arbetsgivaren som sätter den lönen. Mm. Vad lönen ska vara på den här befattningen. Så att jag inte fastnar i den bästa säljaren, bästa retoriken, som ofta är män.
Vi har ju blivit fostrade utan, till att lyda och lida till tystnad och lägga huvudet på sned.
Då kommer man i ett läge när man ibland har tänkt en högre lön än vad den här kvinnliga chefen äskar. Och då måste man betala den högre lönen. Och där någonstans, så jag tror att det där, det är en sån faktor som man måste
ge efter. Kort replik tjejer här, för nu fick vi höra, för vi tjejer kanske inte är lika bra på att ta för oss, så kanske är det så att jämställdheten kommer justeras när vi blir lite mer aggressiva och lite bättre på att ta plats helt enkelt. Maria först, Elaine, Agneta, herregud, det blir väldigt korta repliker, varsågoda.
Ja, alltså jag är inte helt ovan vid att män kommer att berätta hur kvinnor är och hur vi borde vara och göra. Jag tror att det som inte gagnar jämställdheten, det är att ständigt tänka i gruppteorier.
Okej, men alltså, det har
här,
du redan sagt.
Ja, men så här säger du säkert. Och det man framförallt gör när man vill smickra kvinnor, då säger man att det finns något som kallas för kvinnlig kompetens. Det gör varje kvinna utbytbar till vilken annan kvinna som helst. Mm. Varje kvinna är lika unik som varje man är.
Amanda, väldigt kort.
Det här gör mig lite provocerad, för vi är väldigt bra på att säga att kvinnor ska bli bättre på att tacka ja, kvinnor ska bli bättre på att nätverka, kvinnor ska inspireras, kvinnor ska bli modigare. Men egentligen kanske vi ska vända på retoriken och börja prata om att män ska tacka nej, män kan nätverka med kvinnor, män kan inspireras av kvinnor och så vidare. Så annars kommer det fortsätta gå så långsamt. Det är en fråga som berör både män och kvinnor.
Och det fick jag tyvärr bli sista ordet. Tack så hemskt mycket till alla er som har medverkat och alla er där hemma. Nu är debatten slut. Vi har tagit del av siffror och synpunkter, rört oss mellan golv och glastak, hört från vårdbiträden till verkställande direktörer, räknat vinster och förluster, lyft blicken mot framtiden och eventuella lösningar. Och glöm inte att nu är det ju faktiskt upp till var och en av oss, både män och kvinnor, att under valrörelsen påminna politiker om vikten av att alla människor ska få leva i det här samhället på lika villkor. Vi avslutar med tankar för dagen med författaren och poeten Mats Söderlund.
Tack så mycket. Jag tycker att vi män ska sluta känna skuld. När vi ska övertalas att engagera oss för jämställdhet, så hör vi ofta att vi skulle tjäna på det. Det verkar som att de flesta män fortfarande inte håller med. En lördagkväll i Härnösand för ett par år sedan så stod jag utanför en krog och väntade på en taxi. Och bredvid mig stod en rödhårig norsk tjej, och mot en vägg bakom så hängde en berusad men inte full kille, och han ropade till henne: du, vad heter du? Rödluvan, snygging, vill du knulla? Följ med mig hem, vad kostar du? Så gick han på. Och det var ju ingen som sa något förstås. Det där var väl mest pinsamt, men säkert mycket obehagligt för den här norska tjejen. Och jag tänkte, vad ska jag göra? För jag vill ju inte mucka gräl och jag känner inte riktigt den här tjejen. Men jag tog ett par steg närmare henne i alla fall. inte för nära, men inte för långt ifrån heller. Och jag sa ingenting, jag bara ställde mig bredvid henne. Och den här mannen, han tystnade direkt. Och det där söker mig fortfarande. Och vad tjänar jag på det egentligen? Varför skulle jag göra det här? Det var så enkelt ändå. Och det var ju bara det att det var rätt sak att göra. Man vänder inte ryggen till. När jag var ung så arbetade jag en kort tid på färglager i Nykvarn. Jag packade burkar med lack och spackel på rullvagnar. Männen hade de tyngre jobben. Vi fick lyfta sedan 20 kilos burkar ibland. Och kvinnorna, de stod vid löpande bandet. Och de lyfte penslar, plockade batterier, pennor, målarhandskar. Sådana där grejer. Det var monotont, stillastående, stressigt. De fick ont i axlar, armar, rygg, knän. Och de hade förstås lite lägre betalt än vad vi män hade. I själva verket visade sig så gjorde kvinnorna så många små lyft varje dag att de lyfte mer än vad vi män gjorde. Och nu undrar jag, alltså varför skulle de ha lägre lön? Om de lyfte mer, fick mer verk, var mer stressade och dessutom la 2 timmar mer på hemarbetet som tog vid efter 5, varför skulle de ha lägre lön? Alltså, om man nu för ett ögonblick bortser ifrån att de var kvinnor, om man bortser ifrån könsroller, om man bortser ifrån traditioner, vård av sjuka barn, varför skulle de ha lägre lön? Vi män ska inte vända kvinnorna ryggen. Eftersom män fortfarande har den beslutande majoriteten i bolagsstyrelsen, fackföreningsledningen, kommunstyrelsen, landstingsfullmäktige, klubben, föreningen, riksdagen, så hänger mycket fortfarande på oss. Vad händer om vi bestämmer oss för att göra det som vi vet är rätt? Inte för att det gynnar oss, inte för att det gynnar arbetsmarknaden eller statskassan eller karriären, utan för att det är rätt. Jag tycker att vi män ska sluta känna så mycket skuld. Jag tycker att vi ska göra det som vi vet är rätt. Ta ett steg fram när det behövs och ta ett steg tillbaka när det behövs. Hur fort kan vi sluta lönegapet?
Tack så mycket, Mats Söderlund. Tack till er alla. Jag heter Alexandra Pascalido. Debatten fortsätter på vår Facebook och Twitter och hemsida. Nästa PET-debatt är den 6 april, samma tid och samma plats. Och med anledning av den dramatiska händelseutvecklingen i Ukraina och de ryska trupper som intagit Krimhalvön sänder Studio 1 ett extra insatsprogram från klockan 18.00 här i PET. Ni får bland annat höra om vad som sägs här på NATO-krismötet som hålls just nu i Bryssel. Tack så mycket.